Och vi ska nu dra oss till minnes Joe Bidens presidentinstallationsceremoni i Washington i januari. Ifall du följer med i de här festigheterna så kommer du antagligen ihåg den unga amerikanska poeten och aktivisten Amanda Gorman som tog världen med stormen när hon framförde sin dikt The Hill We Climb. Då lät det så här.
When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace. In the norms and notions of what just is, isn't always just is. And yet the dawn is ours before we knew it.
Ja, blott 23 år gamla Amanda Gorman så tog inte bara det amerikanska folket utan hela världen med storm med då hon läste sin dikt den där soliga dagen i januari. Och nu så är hon en stor succé och ska bli översatt till 20 språk. Men det här visar sig att det inte är helt oproblematiskt. Med mig är nu kulturredaktör Marit Lindqvist. Vi ska snart gå in på varför de här översättningarna är så pass jobbiga. Men före det så ska vi kunna ta och bekanta oss lite mer med Amanda Gorman ifall det är någon som kanske inte har sett det här talet och inte riktigt vet vem vi snackar om.
Mm. Ja, alltså som du sa så Amanda Gorman är en 23-årig poet och aktivist som kommer från Los Angeles och hon var alltså den yngsta installationspoeten någonsin när hon då reciterade den här dikten The Hill We Climb i samband med installationen av Joe Biden som USAs 46:e president. Men hon har ju debuterat betydligt tidigare. Hon gav ut sin debutbok, diktverket The One For Whom Food Is Not Enough, år 2015. Och hon är en sån här litterär aktivist också. Hon håller olika skrivarskolor bland annat och så vidare. Och hon är ganska starkt anknuten till den här Black Lives Matter-rörelsen också. Mm. Och nu kommer hon då att ge ut en diktsamling i höst som bär titeln The Hill We Climb. Och så kommer hon också att ge ut en bilderbok för barn som heter Change Sings med illustrationer av den amerikanska illustratören Lauren Long. Och nu är det, som du sa så kommer de här att översättas till åtminstone 20 språk så att översättare världen över håller på att ta till sig de här texterna och tolka dem till olika språk. Och nej, det är inte lätt att översätta och det är inte lätt att tolka, i synnerhet inte lyrik. Mm. Och i synnerhet inte spoken word, som ju det här handlar om. Alltså, Amanda Gorman skriver i en spoken word-tradition som har långa anor i, framförallt i USA. Det är en sån här poesi som är som scenkonst, som är ordbaserad. Och väldigt rytmisk, rimmande, nästan så här sjungande. Det hör inte bara till att man ska då framföra den också så här nästan sjungande, utan hela scenframträdandet räknas in som en performance, alltså hur man framför den här med gester och med klädsel och allting inverkar i den här performansen så att säga. Mm. Och nu då den översättare har tagit itu med det här så har Amanda Gorman uttryckt en önskan om att de som tolkar hennes texter ska ha en insyn och en levande kontakt just till den här litterära genren och uttrycksformen spoken word. Förutom då förstås att de ska ha väldigt goda kunskaper i engelska.
Ja.
Så att det här hon haft som ett önskemål.
Jag lyssnade på det här talet i sin helhet här tidigare idag. Det är ju dryga 5 minuter det här talet och det är ju som det är lite kanske svårt att förstå trots att jag har en god engelska så just det, du sa att det här spoken word att det ena hänger ihop med det andra och det blir liksom inte riktigt några pauser förutom de konstnärliga pauser då som Amanda själv tar sig, så jag skulle kunna tänka mig att den som ska översätta hennes dikter så har ju nog en hel del att bita i. Att det är ju en helt annan sak än att översätta en biografi eller en roman.
Ja, förutom att det är alla de här rimmen och rytmen och det här sångbara så handlar det ju också om att hon anspelar på väldigt mycket som har att göra med amerikansk historia, med andra amerikanska stora författare. Så att också den här kopplingen så är ju bra om en översättare känner till. Alltså och kan också i sin tolkning göra den här tolkningen, alltså, och kopplingen till det här. Och det är inte så lätt att alltid koda av heller i en sån här form av text. Så att, ja, det är en utmaning.
Men hur ska man göra det där då? Finns det liksom någon sån allmänna regler att om man översätter någonting sånt här, att ska det översättas ordagrant, eller är det mer liksom andemeningen som ska komma fram? För jag kan tänka mig att det är ganska svårt att få till bägge två på samma gång och samtidigt liksom bevara det konstnärliga uttrycket.
Mm. Ja, det är ju det just handlar om, att det är jättesvårt. Alltså att översätta handlar ju allmänt också om att översätta en text så att betydelsen inte går förlorad. Det är väldigt sällan man kan översätta ett i ett helt enkelt, för att språk är olika, språk är uppbyggda på olika sätt. Och den som har fått äran och uppdraget att översätta den här dikten, The Hill We Climb, till svenska är artisten Jason Timbuktu Diakité. Och han är ju en artist som har väldigt lång erfarenhet själv av att till exempel skriva raptexter. Och han är ju dubbelmedborgare, så att han har engelskan väldigt stark. Och i en intervju för Sveriges Television så konstaterar han just att utmaningen med att tolka Gormans dikt i svenska har varit att översätta rim och ordlekar som inte direkt översättbara. Alltså. Mm. Att behålla den här meningen utan att tappa rytm och rim, och att försöka att behålla så många ordlekar som möjligt. Och det här är ju nog verkligen strångt att klara av då, och det är inte så lätt heller.
Det har faktiskt varit ganska mycket rabalder kring de här översättarna som nu då ska återge Amanda Gormans lyrik på ett trovärdigt och sant sätt. Och Marit Lindqvist har jag med mig här i studion, som är litteraturredaktör här på Svenska Yle. Och du har skrivit, Marit, på vår webbplats en lång artikel om den här problematiken. Om en medelålders vit man kan översätta dikter av en ung svart kvinna, och det har ju varit ganska mycket problem i det här, vad jag har förstått på den här artikeln. Kan du förklara åt oss lite, att vad är det som är problemet?
Ja, alltså problemet börjar egentligen när i Holland, alltså en nederländsk författare som hade fått i uppdrag att översätta Gormans texter då till nederländska. Författaren Marieke Lukas Reinevelt, hen är bi-gender, alltså hon uppfattar sig själv både som kvinna och man, och hon är ung och hon är vit. Och Amanda Gorman hade godkänt henne som översättare, det var inga problem där. Men sen så var det i sådana svarta aktivistkretsar eller icke-vita aktivistkretsar som man började ifrågasätta valet av Marieke Lukas Reinevelt och hennes kompetens, både som översättare, men framförallt då kanske att hon har inte de erfarenheterna som krävs för att översätta. Så att Rinevelt, hon avsade sig det här uppdraget, och nu letar då förläggaren efter en annan översättare som kan översätta Gormans ord och budskap om hopp och inspiration efter bästa förmåga och hennes anda, som man har uttalat sig. Och den här aktivisten som konstaterar att Rinevelt inte kanske var den mest lämpade, så hon har också konstaterat att hon menar absolut inte att en svart person inte kan översätta ett verk författat av en vit person, och tvärtom alltså. Utan att det här handlar om det här specifika fallet, eftersom Gormans texter hänger så tätt ihop med hennes liv, hennes identitet och erfarenheter av att vara svart ung kvinna i USA idag. Och den här aktivisten, hon ville också att agenter och förläggare och redaktörer och översättare ska kunna bredda sina horisonter och också se lite bredare, att hitta den mest kompetenta översättaren för ett visst verk alltså. Mm. Och sen här i förra veckan så var det en katalansk översättare, en man som heter Victor Obiols, som han hade redan översatt den här dikten till katalanska och kom med det till förlaget, och då fick han veta att han duger inte så att säga. Att de måste hitta en annan översättare för Gormans text. Och han blev ju lite upprörd då förstås, för att han har ju översatt William Shakespeare och Oscar Wilde och sådana här stora namn, och konstaterat att om han inte kan översätta en poet för att poeten i fråga är kvinna, ung och svart och amerikan på 2000-talet, så kan han ju inte heller översätta Homeros, eftersom han inte är grek född på 700-talet, och han kan inte översätta Shakespeare eftersom han inte är engelsman född på medeltiden och så vidare.
Han har ju nog en poäng där, inte kan man ju säga annat.
han har på sätt och vis en poäng, det är helt sant. Samtidigt så måste vi också kunna diskutera de här frågorna och diskutera att vad handlar det här om? Att vem har då så att säga rätt på profil för att kunna översätta en viss text eller en viss dikt? Och jag tänkte att jag måste ju höra vad en översättare tänker om de här frågorna. Så då vände jag mig till Sampsa Peltonen som jobbar som undertextare här på YLE. Han jobbar också som frilansöversättare från arabiska och franska till exempel. Och han har funderat väldigt mycket på de här frågorna om identitet och kulturell appropriering och representation och så vidare. Så jag frågar honom hur han tänker kring de här frågorna och så här svarar han.
Jag tycker nog att det är viktiga frågor och jag tror att alla översättare funderar på de här sakerna eller de borde göra det bara därför att det är en del av vårt yrke och det finns många olika faktorer man måste ta hänsyn till då en översättningsprojekt börjar och man måste välja den bästa översättaren för varje uppdrag. Det är kunskaperna och inte bara de språkliga kunskaperna men erfarenheten som översättaren har som man måste ta hänsyn till. Alltså det är nog en jätteviktig fråga att vem är den bästa möjliga översättaren för varje text. Jag tycker att det är också lite synd att man genast ställer frågan att betyder det här alltså att ingen vithuad översättare kan nu översätta verk av mörkhyade författare? Alltså det är absolut inte det som är i frågan här. Det är nog fråga om en bok, det här Gormans bok. Och där är alla identitetsfrågorna och också det här temat erfarenheterna av en minoritet. Alltså det är liksom centrala till den här boken och det är därför de måste tas hänsyn till i översättningarna också. Även aktivisterna har aldrig sagt att det borde vara förbjudet för en vit översättare att översätta den här boken utan de säger att hej, det är en viktig fråga som man måste tänka på vid översättarvalet.
Alltså Sampsa Peltonen och här är just som jag skulle vilja poängtera att det handlar väldigt mycket om perspektiv och position. Alltså ur vilket perspektiv talar man och vilken position innehar man i den här diskussionen. För ofta handlar det ju om det som vi brukar tala om som skeva maktförhållande där någon som tillhör en majoritetskultur eller innehar en privilegierad position som då till exempel anammar element eller skildrar någonting eller någon som tillhör en minoritetskultur på ett sätt som kan uppfattas som okunnigt eller stötande eller förminskande eller exploaterande. Och detsamma gäller också lite för det här med översättningen. Att det handlar om att vidga och fördjupa det här perspektivet på något sätt och att medvetandegöra och att peka på det ansvar som följer med att befinna sig i en majoritetsposition. Och för översättaren så handlar det ju absolut om att vara lyhörd och öppen för den här texten och om att besitta den kunskap och kompetens som krävs för att göra ett bra jobb, som Sampsa Peltonen förklarar här. Och nu funderar man ju också förstås på att översätta Gormans texter till finska. Det finns ett förlag och de har avtal om att ge ut Amanda Gormans verk i höst. Och jag vet att förlaget har skickat förslag på översättare för godkännande till Gorman och hennes agent. Det här är ett ganska exceptionellt förfarande för oftast så brukar inte författaren vara särdeles involverad i att fatta beslut om vem som översätter ens texter. Men så här går det till i det här fallet. Sampsa Peltonen, så han har också tänkt på det här med valet av översättare i Finland. Och vi skulle kunna höra hur han resonerar kring de här frågorna.
Jag vet inte, kanske vi har några som kunde vara kapabla att översätta ett krävande verk som Gormans till finska och som själv har erfarenheter som minoritet, men det kan vara jättesvårt att finna det. Men det finns också andra möjligheter, alltså man kan nog ha den bästa möjliga översättare som har redan erfarenhet från poetisk översättning och sen välja några sparrare, sparringspartner för den här översättaren som kan ge sin synpunkt. Vi har nog jättemånga som tittar på världen från en minoritetssynpunkt och som är bra författare som kanske inte har tillräckligt med erfarenhet från översättning för att kunna översätta den här typen av verk, men som kunde vara på något sätt inblandade i, eller liksom att de kunde samarbeta med översättningen så att man åtminstone tar hänsyn till de här frågorna också.
Så alltså Samsa Peltonen som jobbar som undertextare på YLE och som också översätter väldigt mycket själv från arabiska och franska. Och när jag talar med honom så konstaterar han också att just i samband med att han översätter från arabiska så har de här frågorna inställt sig kanske för att han har översatt och satt också kvinnliga arabiska författare till finska och så här. Och han har ofta tänkt att om det är ett problem eller om det är någonting som han inte direkt förstår så då frågar han någon som kanske har ett närmare förhållande till kulturen och till språket. Att är det så här och kan jag säga så här och så vidare. Och att han själv också tänkte att om det är en text som han inte upplever att han är den bästa översättaren för så då måste han ju tacka nej till exempel att om han skulle bli erbjuden en text som handlar om en kvinnas intima personliga erfarenheter av en graviditet eller en förlossning till exempel så skulle han nog tacka nej och säga att det måste ju finnas någon annan som är bättre lämpad för den här texten och så vidare.
Ja. Ja, vi får helt enkelt följa med, men det är väldigt intressant det här i alla fall att diskussionen här med att vem får översätta vem.